och den kvinna som blev mitt öde dog ung. Allsammans idel förluster. Fattigdomen skänkte mig vad rikedomen aldrig kunde ge. Ensamhetens väg till mig själv. Så länge jag var rik fick jag aldrig vara i fred. Därför har jag svårt att fördöma min otur som gav mig min tankes frihet åter.
Det var Mattias Berg som hade gjort veckans klassiker om Ernest Thiels minnesbok Vara eller synes vara. I programmet hörde vi förutom Jussi Björling även Sylvia Lindenstrand sjunga och Mikael Coen stod för uppläsningarna. P1, Sveriges Radio är här. Klockan är 1.
Besättningen på fartyget Madeleine på väg mot Gaza uppger nu att det omringats av israelisk militär. Enligt uppgifter ska fartyget nu befinna sig utanför Egyptens kust och närma sig Gaza. Och besättningen ska ha tagit på sig livvästar, rapporterar Reuters. Israels försvarsminister sa igår att Israel inte kommer att tillåta fartyget som bland annat har svenska klimataktivisten Greta Thunberg ombord att komma fram till Gaza. Det ser ut att bli sommarvärme och sol den kommande veckan. Therese Fogman är meteorolog på SMHI.
Från onsdag så blir det stabilare väder i framförallt Götaland, västra Svealand sådär, och också då lite varmare temperaturer på runt 20-strecket sådär, medan det då över östra Svealand och upp över Norrland fortsätter att vara lite skurbetonat sådär, lite ostadigt med regnskurar av och till. Men den här högtrycksryggen förstärks, så att framåt torsdag så ser det ut att vara uppehållsväder över större delen av Norrland också.
Ja, sol och värme kommer lagom till helgen för södra delen av landet med något lägre temperaturer i norr. Men den som vill utnyttja badvädret får passa på då det kan komma ett lågtryck redan veckan efter som trycker bort värmen.
Den här högtrycksryggen ser ut att ligga kvar framåt lördag i alla fall. Men sen har vi nya lågtryck som närmar sig västerifrån. Och då beror det ju på hur det här lågtrycket, hur kraftigt det blir. Om det ligger kvar och håller emot. Eller om lågtrycken som kommer puttar undan högtrycket.
Reporter Isak Krona. Den spanska tennisspelaren Carlos Alcaraz försvarade sin titel när han igår kväll vann Grand Slam-turneringen Franska öppna i Paris. Alcaraz slog italienaren Jannik Sinner i finalen som pågick mer än 5 timmar. Detta var Alcaraz 5:e Grand Slam-titel. Ekot, Veronica Mitrovska.
P1, Sveriges Radio.
Arbetslösheten är hög och många jobbar på tillfälliga kontrakt. Ekonomiakuten nu tipsar om hur man klarar ekonomin trots en tuff arbetssituation. Programledare är Maja Åström.
Det stormar kring ekonomin i världen och det är något som påverkar oss alla. De som märker av den tuffa konjunkturen allra mest är de som blivit av med jobbet. Och den gruppen har blivit större de senaste åren. Så man nyss blivit arbetslös eller har en otrygg anställning, hur fixar man då sin ekonomi? Det ska vi prata om idag. Med mig har jag Johan Alfonsson, forskare i sociologi vid Högskolan i Halmstad. Hej!
Hej, hej.
Och du är med på länk från Göteborg ska jag säga. Och så har vi i studion Gunnar Harrius, ekonomijournalist på Dagens Industri. Hej.
Hej, hej.
Själv heter jag Maja Åström, det här är Ekonomiakuten. Vi har en hög arbetslöshet nu. Den är uppe på nästan 9% enligt statistikmyndigheten SCB. Något som skulle ha gett stora rubriker på 90-talet när jag var ung. Men nu inte ens hamnar på löpsedlarna. Vad säger ni om den här siffran? Vad säger du, Gunnar?
Nej, men jag håller med. Det är ju nästan ett mysterium varför det inte pratas mer om att vi har så hög arbetslöshet som vi faktiskt har. Alltså, Särskilt när det är så, som jag antar att vi kommer prata om ganska mycket idag, att det är inte bara så att det där är någonting som drabbar exakt de där personerna, eller att det är så att man bara går utan ett jobb och en inkomst så att säga, utan det är någonting som påverkar hela ens liv och leverne och även ens omgivning.
Johan, om man sätter den här siffran i historiskt perspektiv, vad säger du om det?
Ja, det är historiskt mycket höga siffror nu. Man får, alltså det är de här under de stora ekonomiska kriserna som det har varit på den här nivån. Man tänker 90-talskrisen som du var inne på tidigare här, och finanskrisen 2008 och 2009 under pandemin också då. Så det är exceptionellt höga siffror på arbetslösheten. Och det är också i en internationell jämförelse så ligger Sverige också väldigt högt. Vi har tredje högst arbetslöshet i Europa just nu. Så att, det sticker ut detta, det gör det.
Sett till ett antal personer då, så är det 150 000 fler som är arbetslösa idag än för 2 år sedan. Vad vet vi om de här personerna och deras situation, Johan?
Ja, det man kan säga är att en stor del av dem, ungefär 2/3, har ju lägre utbildning eller som högst då gymnasieutbildning. Men även den här gruppen med högre utbildning, men eftergymnasial utbildning, har ökat nu under de senaste tiden. Man kan också se att det är fler yngre än äldre som är arbetslösa, och det är fler utrikesfödda än inrikesfödda. Och sen är det ungefär 1/3 av de arbetslösa är långtidsarbetslösa, vilket är personer som inte haft ett arbete på de senaste 6 månaderna. Då. Och denna grupp har också ökat mycket. Och här är lite andra grupper som riskerar att bli långtidsarbetslösa. Här är det istället för yngre de äldre. Och sen är det utrikesfödda kvinnor med låg utbildning. De har också ökat mycket.
Va, kan pandemin ha spelat in i de här siffrorna?
Det kan den.
Att vi ser fortfarande...
efterverkningarna från pandemin, exakt, kan man verkligen se här. Mm. Ja, nej, men det är, alltså man kan se att det är, till exempel de här utrikesfödda kvinnor med låg utbildning, de har arbetat mycket i privat tjänstesektor med tillfälliga anställningar. Och det är de här jobben har försvunnit mycket i samband med pandemin och efter pandemin. Så här finns en förklaring som man kan spå tillbaka till. Till den.
Men jag tänker mig att de som blivit av med jobbet nyligen ändå har större chans att få ett jobb än de som varit arbetslösa länge. Håller du med mig?
Ja, men så är det i regel. Alltså chansen att få ett arbete minskar ju desto längre man är arbetslös. De som trots allt får ett arbete, då går ju majoriteten till tillfälliga anställningar också. Så att,
Sen är det ju så att alla som jobbar inte alltid har så trygga förutsättningar. Vikariat, projekt och andra typer av tidsbegränsade anställningar. Det kan hända något som du har stött på under dina år i journalistbranschen, Gunnar?
Alltså jag tror att jag kanske är den journalist i Sverige som haft minst antal otrygga anställningar som journalist.
Vi andra kommer att straffa dig.
Men innan jag blev journalist så hade jag en hel myriad av vikariat och timanställningar och projektanställningar och den typen av saker. Och jag har tidigare sagt i det här programmet att det är ett otroligt lugn av att ha, det räcker att ha liksom 10 000 kronor på ett bankkonto någonstans, så kan man känna ett visst lugn. Och jag tror att du brukar tänka på det, så att det är verkligen en effekt av ganska många år då jag verkligen inte hade 10 000 kronor på ett konto någonstans. Mm. Och det ger ju en otrolig stress att inte veta var ens nästa inkomst ska komma ifrån. Alltså, men så här klassiska saker som att gå till tandläkaren blir en otrolig stress, eller att bli sjuk är en otrolig stress för att man inte har sjukersättning och den typen av saker. Mm. Det är ju faktiskt otroligt jobbigt att leva under de här omständigheterna.
Johan, hur påverkar det folk att ha de här otrygga anställningarna?
Ja, jag tycker Gunnar är inne på centrala aspekter av det. Alltså att det kan skapa en ständigt gnagande ekonomisk oro om hur man ska handskas med. Om till exempel oförutsägbara utgifter dyker upp och så. För det blir ofta en ekonomisk utsatt situation som man hamnar i. Och det här beror ju också på att man kan få få timmar, att du inte får så många arbetstimmar och det leder till att du får en sämre eller lägre inkomst då istället.
Och jag tänker själv, under en period här har det varit väldigt lite jobb, och just nu är det väldigt mycket jobb, och då jobbar man liksom nästan ihjäl sig dygnet runt, och den där för att man, det är ju den stressen också som
Men exakt, man känner ju också, jag kommer, när jag jobbade på restaurang, då fick vi veckoschema, varje söndag fick man veckoschema hur många timmar man skulle få jobba, och det var ju man fick en klump i magen när det var för få timmar man fick en vecka, och man fick en klump i magen när det var för många timmar, för man var tvungen att ta dem också. Och det tråkiga är ju att det egentligen inte finns några strategier för att hantera det här, förutom att sluta ha det ekonomiskt utsatt. Alltså, och den här ovissheten vi pratar om, och med oförutsägbara utgifter, den typen av utgifter, alltså tandläkare, sjuk och så, alltså, det som man gör tyvärr är ju ganska mycket så här, eller jag gjorde i alla fall, så här, ja, man gick inte till tandläkaren. Jag tror inte jag gick till tandläkaren på 10 år. Nej. För att jag var rädd för att...
Vad det skulle kosta, ja, skulle kunna komma.
Ja, och ju längre det går desto mer rädd blir man, för att man tänker sig att den där... Mm. Faktorn bara växer och växer och växer, och man jobbar istället för att man, trots att man är sjuk, jobbar man ju också, vilket är inte bra för någon. Alltså man har ju helt enkelt bara ett sämre liv. Det går inte att komma runt det.
Johan, när jag kollade upp hur många det är som hankar sig fram på vikariat och liknande, så visade det sig att det är 13% av alla som jobbar gör det på ett tidsbegränsat kontrakt. Jag måste ändå säga att det låter inte så himla mycket ändå, eller har jag fel?
Nej, alltså nu, just nu är det 13,5% som är i, har en tillfällig anställning, och den siffran har minskat mycket de senaste 2 åren, och vi är faktiskt nu har den lägsta andelen tillfälligt anställda sedan 1990-talet. Mm. Mm. Och det finns flera förklaringar till den här utvecklingen. Och de är inte bara positiva, utan det är ju det att vi är i en lågkonjunktur nu med hög arbetslöshet. Och i de situationerna, då är det de tillfälligt anställda som försvinner först. De fungerar som en slags buffert på arbetsmarknaden. Så att de försvinner, och så att det kan man se när ekonomin går sämre, så minskar andelen i tillfälliga anställningar. Så det är en förklaring. Den andra förklaringen är kopplat till pandemieffekten här, där det är just branscher som har haft många tillfälliga anställningar som det gått sämre för. Hotell och restaurang och handeln till exempel. Men så finns det också, det skedde en lagförändring här också för 2 år sedan, som gjorde det svårare att använda tillfälliga anställningar. Och det har också påverkat detta. Det är ju, eftersom vi är i den här speciella situationen nu med höga arbetslöshet och så är det lite svårt att reda ut exakt vad som påverkar vad. Men det är tydligt att vi är på en lägre nivå nu än vi har varit på över 25 år.
Vi ska återkomma till de osäkra anställningarna och hur det påverkar vår privatekonomi. Men först ska vi ta oss an några lyssnarmail i det här ämnet. Första mail kom från Patrik och det lyder så här. Hej Ekonomiakuten, och tack för en nedrans, insiktsfull, intressant och förtroendegivande podd. Tack Patrik. Jag har en fråga om sparande som jag gärna hör vad ni tänker kring. Jag har en ganska privilegierad ställning i samhället. Jag är doktor och forskare i humanistiskt ämne sedan många år och tjänar bra. Men som forskare är min situation också prekär. Jag går på 2-3 års långa kontrakt, och mellan dem måste jag räkna med att vara arbetslös eller ha en väsentlig lägre inkomst. En fast anställning är knappast att räkna med. Så jag undrar, hur ska jag och andra i min situation, som ju har det bra men som knappast kan ha en långsiktig framförhållning, tänka kring vår ekonomi och vårt sparande? Med vänlig hälsning, Patrik. Ja, jag tycker Patrik beskriver det så bra, hur de som jobbar inom vissa sektorer både har det rätt bra ställt men samtidigt lever med stor ekonomisk ovisshet. Hur typisk är hans situation för dagens arbetsmarknad, skulle ni säga? Johan, vad säger du?
Som forskare är den rätt typisk. Jag har själv samma situation. Ja. Vi hoppar runt på de här tillfälliga anställningarna. Men om man ser för den här gruppen generellt, den här högutbildade gruppen, så är det inte så vanligt. Det är ungefär bara var tionde som har en högre utbildning, eller mindre än det till och med, som har en tillfällig anställning och hoppar runt på det viset. Det är en situation som är framför allt vanligast bland folk med lägre utbildning och i den typen av yrken som de kan gå in i. Mm. Så att det är inte helt vanligt. Nej, det är en lite specialsituation på ett sätt, kan man säga.
Mm. Ja, då går vi över till sparandet då. Patrik nämner också att han har 500 000 kronor på ett sparkonto. Låter ju som en rejäl buffert, tycker jag. Men det finns också lån på 1 miljon, varav den största delen är bostadslån, och en mindre del lån på CSN. Så, bör han fortsätta spara eller betala av på lånen? Vad säger du, Gunnar?
Ja, precis. Alltså, det beror ju, det här är ett så tråkigt svar, men det beror ju lite tyvärr på vad han har för situation i övrigt. Alltså, generellt kan man ju säga att CSN är... om än inte riktigt så fördelaktigt som det var för 2 år sedan, så är det ju oftast total galenskap att börja betala av dem jämfört med att spara pengar, och det är oftast fortfarande mer gynnsamt att ha CSN-lån än att börja betala tillbaka, i alla fall om man har obundna bostadslån. Så att det beror på lite så här, kanske ska man fundera på att betala av något av bostadslånen. Det beror lite på vad han har då, alltså så här, bor han i en stad där han räknar med att bostadspriserna kommer stiga, ja, då är det ju absolut inte panik att betala av de här bostadslånen. När planerar han att flytta nästa gång? Om han planerar att bo kvar länge, så kan det sjukt nog vara bättre att ha lite lån och använda de här lånade pengarna som någon slags hävstångsinvestering. Ja, exakt. Det här är ju någonting som alla vi som någon gång ger råd om sparande och sånt där säger att man absolut inte ska hålla på med hävstångsinvesteringar. Exakt, men nästan alla svenskar som bor någonstans eller som äger sitt boende i alla fall håller på med hävstångsinvestering och det har varit väldigt, väldigt framgångsrikt. Så att, ja, jag vet inte vad han ska göra med de här sparande pengarna. Det beror på när han ska ha dem är väl frågan.
Mm. Och om han vill då fortsätta spara, är det aktiefond eller sparkonto som gäller nu i den här oroliga tiden vi befinner oss i?
Än en gång, det beror på när han ska ha dem. Ska han ha dem 10 år så har det historiskt varit bättre att lägga det på någon slags fond eller sådär. Ska han ha dem lite pronto så ska han väl absolut inte röra aktiemarknaden.
Mm. Han undrar också om han borde månadsspara. Antar att du säger ja på det.
Ja, det ska han väl göra. Det ska väl alla göra. Det är så tråkigt att ge den där typen av råd för att man måste vara så otroligt präktig. Men ja, det är väl bra. Det är väl såklart att det givetvis är lite extra viktigt om man inte är säker på vad man ska vara liksom ens inkomst om 2 år kommer ifrån. Så är det bra att ha en liten extra buffert såklart.
Mm. Patrik skriver också att han funderar på att sälja sin bostad. Nu pratar vi, nu är vi i det där läget. Och kanske flytta till en hyresrätt. Är det en bra idé? Alltså målet är långsiktig ekonomisk trygghet, men långsiktigheten i min situation är svår att förhålla sig, skriver han.
Ja, jättesvår fråga. För att, så här, om det är så att han bara har 700 000 eller något sånt där i lån, då är det troligast egentligen att det är en bättre affär rent ekonomiskt att bo kvar snarare än att flytta till hyresrätt. Däremot så kan det ju finnas ett jättestort, lite mer svårmätt värde i att slippa otryggheten som det innebär att liksom ha en bostadsrätt. Mm. Att vara tvungen att engagera sig i en förening och sådär. Alltså, generellt så är det billigare att bo i bostadsrätt ju rikare man är. Alltså ju mindre lån man har. Men sen kan man ju aldrig garantera att det inte kommer en bostadskrasch och så vidare och så vidare. Och så, vidare. Så man tar ju en större risk. Samtidigt som man ju också faktiskt tar en inflationsrisk när det kommer till att bo i en hyresrätt. De hyrorna kan justeras upp ganska snabbt medan ens lån i teorin ju faktiskt sjunker lite grann när det blir inflation. Så att ja, stalltipset är nog ändå att bo i bostadsrätt om du inte känner att du hatar att engagera dig i den bostadsrätten.
Maria skriver till oss på ekonomiakuten @sverigesradio.se. Hej ekonomiakuten och tack för en bra podd. Jag har sedan 2017 jobbat åt ett hemtjänstbolag. Dock sa jag upp mig för 3 år sedan och började på ett nytt jobb. Men efter bara 3 veckor sa jag upp mig därifrån också och efter 2 månader fick jag anställning igen på mitt gamla jobb. Nyligen fick vi tråkiga nyheter att de kommer lägga ner vår verksamhet och de håller just nu på att förhandla och göra klart vår uppsägning. Jag undrar vad jag har rätt till. Hur lång uppsägningstid har jag och har jag rätt till A-kassa? Jag har alltid varit med i A-kassan, skriver Marie. Johan, vilken roll spelar det att Marie ser upp sig och jobbar på annat ställe och kommer tillbaka? Har det någon betydelse?
Lite betydelse kan det ha. Det är ju det här att i Sverige är det ju... Det kan alltid vara lite rörigt här på grund av att vi har... Å ena sidan har vi lagen om anställningsskydd som reglerar de här sakerna. Men vi har också kollektivavtalen. Mm. Och kollektivavtalen kan stå över lagen då. Så här beror det ju på lite på hur kollektivavtalet är utformat. Om hur lång uppsägningstid det är. Men om vi ser till lagen, om vi utgår bara från vad lagen säger. Mm. Så kan man ju se att ja, eftersom hon sa upp sig så har hon en ny anställning sen ungefär 2 år tillbaka på sin gamla arbetsgivare. Ja. Och då är det den arbetstiden som räknas här. När man ska räkna ut vilken uppsägningstid
som hon har. Inte den tidigare?
Nej, det är ett nytt kontrakt. Hade hon varit tjänstledig så hade det den tidigare gällt också. Ja. Men nu var hon inte det, hon sa upp sig. Så då är det den senaste perioden. Och då, så som jag tolkade så verkar det vara här att hon har varit anställd i mer än 2 år men mindre än 4. Och då enligt LAS är det 2 månaders uppsägningstid som gäller.
Nu är det mycket här. Alltså det är kollektivavtal och det är LAS. Och det är liksom, vem kan hjälpa en att tolka vad som är vad?
Ja, det bästa är ju här om hon är med i en fackförening så skulle hon i så fall kunna se vad det står i kollektivavtalet som hon är bunden till. Mm. Sen om hennes arbetsgivare har ett kollektivavtal så gäller ju det även henne, även om hon inte är med i facket. Mm. Så hon borde gå till kollektivavtalet och kolla vad som står där.
Men har hon rätt till A-kassa?
Ja, men det har hon. Hon har varit med där hela tiden, och där är det ju så att om man har varit med i A-kassa det senaste året och har uppfyller ett arbetsvillkor, alltså att man har jobbat minst 6 månader med minst 60 timmar per månad under det här året, så har man rätt till A-kassa. Och det låter det som att hon lever upp till här då. Sen ska man lägga in en liten brasklapp här, för det är alltid väldigt rörigt med såna här A-kassregler, för det här är ju någonting som nya regeringar gillar att byta regler på hela tiden. Och en ny sån är på väg här nu med 1 oktober 2025, så kommer man förändra vad man baserar att man har rätt till A-kassa på. Mm. Man går från att basera det här på arbetstid till att istället basera det på vilken inkomst man har haft under det senaste året. Så det blir ett inkomstvillkor istället för ett arbetsvillkor för att ha rätt till A-kassa.
Finns det nog redan nu ett visst basbelopp eller sådär som man ska nå upp till? Alltså vilken typ av, hur mycket man ska tjäna för att ha rätt till?
Ja, det är 120 000 kronor under de senaste 12 månaderna måste man ha tjänat.
Ja, men hur sammanfattar vi råden då till Marie? Hur ska hon ska kontakta sitt fackförbund om hon är med där eller gå med i facket för att få koll på de här olika reglerna?
Ja, och försöka kolla upp sitt kollektivavtal, vad som står i det. Det är väl den första, eller den huvudsakliga prioriteten här. Men hon kan räkna med att hon antagligen har 2 månaders uppsägningstid.
Men om vi lämnar Maries frågeställning här och går vidare. Johan, hur påverkar tillfälliga otrygga anställningar ens privatekonomi? På lång sikt om det?
Ja, det påverkar ju både på kort och lång sikt. Det här, de här två sakerna har ju såklart ihop. Det påverkar ju ekonomin direkt på grund av att den faktiska lönen kan bli lägre för att timmarna man får blir färre. Mm. Så då kan det uppstå perioder utan arbete och man får jaga efter timmar och sådär. Och det här leder ju till att det blir svårt att spara och få en långsiktigt säkrare privatekonomi. Och om man lyckas spara någonting så måste detta användas för att som buffertar då, till exempel när tandläkarräkningen kommer eller man får en extra utgift. Så att det påverkar på det viset att det blir svårt att spara pengar och det blir också svårt att behålla de pengarna man har lyckats spara. Så att säga.
Vad beror det här på då?
Ja, grunden är att man får få timmar som man arbetar. Och det här skapar då en situation av ekonomisk utsatthet. Och sen så finns det också, man kan se att folk som är i tillfälliga anställningar, de har också svårare att få en fast anställning. Det kan bli liksom en återvändsgränd att vara i den här typen av anställningar.
Det måste ju också öka risken för att hamna på jobb utan tjänstepension till exempel, som vi i den här podden brukar tjata om, är väldigt viktigt att ha på sin anställning.
Det behöver det nödvändigtvis inte göra, för det är återigen här, det beror ju på kollektivavtalen då, men de flesta kollektivavtal som har tjänstepension för fast anställda har också det för de tillfälliga anställda. Det finns något undantag för det, men det stora problemet med pensionen för den här gruppen, det är att de får så få arbetade timmar, vilket gör att pensionen blir lägre av den anledningen.
Och att göra karriär då och få en bra löneutveckling, blir det också svårare om man jobbar på tillfälliga anställningar? Vad säger du?
Ja, men precis. Alltså, och många i de här anställningarna har ju som sagt svårt att komma ur det. Och ibland pratar man om de här jobben som att skulle kunna vara en språngbräda in på arbetsmarknaden. Men för många är det en återvändsgränd och det gör att det blir svårt att göra karriär liksom, och få en bättre löneutveckling med tiden. Utan att man kan hamna i den här, en loop av otrygga anställningar.
Finns det några fördelar, alltså att inte vara fast anställd, till exempel frihet?
Ja, men precis, det är ju en aspekt som man kan se också, den här frihetsaspekten som ofta lyfts som en fördel. Man kan ju se det, det är många sådana här gigföretag och sånt, det är ofta det här de liksom försöker locka anställda med, att så här, var din egen chef, bestäm din arbetstid själv och sådär. Och det här kan ju verkligen vara en fördel för flera som är i den här typen av anställningar. Men det kräver att man har inkomst ofta från något annat håll. Till exempel att man är student eller att kulturarbetare får in en inkomst därifrån. Mm. Och det här beror ju på att timmarna kan bli få, lönen kan bli låg. Och då blir det ju väldigt svårt att använda den här friheten eftersom man måste tacka ja till alla timmar man erbjuds. Så det blir svårt att vara fri från arbete på det viset.
Ganska fort börjar den här friheten kännas som en fångenskap också, tycker jag. Alltså, det finns ju ingen frihet utan trygghet någonstans. Alltså, det blir ju väldigt, väldigt lätt att man känner sig skyldig när man är ledig och att man det går inte att koppla av fast man inte har något arbete att utföra, så att säga.
Johan, hur påverkar otrygga anställningar ens hälsa? Finns det några studier på det?
Ja, det finns flera studier som visar att sådana här otrygga tillfälliga anställningar, att det leder till en sämre hälsa. Man kan både säga det att det skapar en sämre arbetsmiljö i stunden. Att man liksom har mer skador i arbetet. Mm. Det kan bero på att man får mindre upplärning och sådär. Man hoppar oftare in i nya arbetsmoment som man inte riktigt kan. Det blir lättare att skada sig då. Men man kan också se att det finns en psykosocial ohälsa som växer, som är stressen som finns i de här anställningarna. Att det kan vara en pågående stress att jaga timmar, att försöka hela tiden lära sig nya arbetsmoment, komma in i nya sociala sammanhang och sådär. Och det här skapar en situation där det skapar väldigt mycket press för den här gruppen anställda. Ett vanligt sätt för de som är fastanställda att kunna liksom, som kan underlätta ens arbetsmiljö och göra den lättare att handskas med, det är det sociala stödet från andra anställda och cheferna och sådär. Det här blir mycket svårare för den här gruppen eftersom man ofta får byta arbetsplats. Man ofta blir den här ny på jobbet liksom hela tiden. Och då blir det svårt att komma in i det sociala. Så det här skyddet, det sociala, kan utgöra, försvinna bort för den här gruppen. Men om man kan tänka ibland liksom att det skulle vara en situation där att ja, man är i det här en kort stund och sen så är en otrygg anställning och sen blir man fast. Det kanske inte är så farligt. Men då finns det studier där man gjort långa uppföljningar på människor och kunnat se att de som har varit i en otrygg anställning tidigt i livet har sämre hälsa senare i livet än de som inte har varit det. Så det får långsiktiga konsekvenser detta också längre fram i livet, där den psykiska ohälsa framförallt då ökar om man har varit den här typen av anställningar.
Om man ändå är en person som hoppar mellan olika projektanställningar och liknande, Gunnar, hur planerar man bäst sin ekonomi?
Alltså,
buffert.
Ja, I guess. Men jag menar, det är ju också mycket svårare att bygga upp en buffert. Alltså, nu har vi pratat ganska mycket om otrygga anställningar som kanske inte har gett så mycket lön. Och, så där. Och då är det ju, alltså, vad ska man göra? Alltså, man måste också någonstans acceptera realiteten att det är en betydligt sämre arbetssituation än att vara fast anställd med en okej lön. Att vara icke fast anställd med en låg lön. Och att så här, det är en, man får inte heller vara så hård mot sig själv och tänka typ att jag måste ha det exakt lika bra som personer som har en mycket, mycket mer fördelaktig situation i livet. Alltså, det är objektivt sett mycket svårare att planera sin ekonomi om man har de förutsättningarna. Och då, ja, vad ska man göra?
Och med det tackar jag Johan Alfonsson, forskare i sociologi vid Högskolan i Halmstad, och tack Gunnar Harjus, ekonomijournalist på Dagens Industri. Och du som lyssnar, mejla gärna dina frågor om ekonomi till ekonomiakuten@sverigesradio.se. Inspelningstekniker var Daniel Högberg, producent Erik Lagqvist och själv heter jag Maja Åström. Ekonomiakuten görs av SMT. Vi hörs snart igen.
Radio och poddar kan man såklart lyssna till på många sätt, men för oss på Sveriges Radio är Sveriges Radio Play givetvis appen vi framförallt vill lyfta fram och påminna om. Ladda ner den i en mobiltelefon om du inte redan har gjort det. Det är enkelt, men vet du inte hur man gör, ta hjälp av någon i din närhet. Amanda Fridlund jobbar med appen och poddarna.
Men det bästa med att lyssna via appen, det är ju att man kan lyssna precis när man vill, på vilka program man vill och när man vill. Så du har ju kanalerna så du kan lyssna live via appen om du till exempel inte har tillgång till en radio utan du bara har din telefon med dig. Men sen kan du också välja att spola tillbaka eller lyssna igen. Många är ju inne i våran app kanske och läser nyheter och får det senaste nytt från Ekot bland annat. Men det finns ju faktiskt fler flikar högst upp på startsidan. Bland annat poddar, kanaler, lokalt eller sport från Radiosporten. En bra sak som man kan göra för att inte missa när det har kommit ett nytt avsnitt, det är att man kan slå på pushnotiser på en podd. Och då går man helt enkelt in antingen via poddsidan eller via söket om man vet vilken podd det är man vill lyssna på. Och så slår man på pushnotiser. Då får man en pushnotis på sin telefon så fort podden har släppt ett nytt avsnitt. Man kan slå av ifall man tycker att det blir för mycket.
Amanda Fridlund, digital utvecklingsproducent på Sveriges Radio. Gå in på startsidan i Sveriges Radio Play-appen och gör dina val. Det är enkelt och så kan du alltid lyssna på våra radiokanaler som den här Sveriges Radio P1.
Nu är det dags för filosofer att svara på frågor från er lyssnare. Kan medborgare i ett land som startar krig vara oskyldiga? Finns det någon mening med att spela cello? Och ska de döda verkligen få bestämma över oss levande? Lyssna på Fråga filosofen i Filosofiska rummet. Du hittar oss i appen Sveriges Radio Play.
Gazas civila lider och regeringen skärper tonen mot Israel. Vad kan Sverige göra mer än att använda ord? Utrikesminister Maria Malmer Stenergard är gäst i Ekots lördagsintervju. I appen Sveriges Radio Play och 12.55 i P1 på lördag.
Och det där gällde alltså den senaste sändningen av Ekots lördagsintervju. Nu dags för Fabriken från UR med Emily Roslund och gäster.
Du vet när man äntligen hittar en lucka i schemat och lyckats samla kraft till att betala månadens räkningar. Och man lägger in de där betalningarna en efter en i sin bankapp. Dubbelkollar 10 gånger att OCR-numret stämmer och sen tar ett sista lugnande andetag innan man trycker på knappen godkänn alla överföringar. Ja, du vet precis då när man gör det. Och så får man upp ett meddelande på skärmen om att det för närvarande inte går att använda tjänsten på grund av en driftstörning. Och man försöker igen. Och igen. Och igen. Men det funkar inte. Känns inte det som att det här händer allt oftare nu för tiden? Jo, och det är inte bara en känsla. Det stämmer faktiskt. Aldrig tidigare har Sverige utsatts för så många cyberattacker som nu.
Swedbank har problem med driftstörningar.
Attackerna riktar sig mot företag, både stora och små.
Svenska kyrkans centrala datasystem har drabbats av en allvarlig IT-störning.
Just nu är det driftstopp hos betaltjänsten Swish.
Men också mot landets myndigheter och andra samhällsbärande funktioner.
SOS Alarm har utsatts för IT-angrepp idag.
Varför händer det just nu? Och vad görs för att skydda oss mot dem? Det här avsnittet ska vi ägna åt de utbredda cyberangreppen och hur de riskerar att få vårt samhälle ur balans. Och med oss har vi Pontus Jonsson som är professor i cybersäkerhet vid KTH och Paulina Modlitba, techstrateg och AI-expert. Välkomna hit hörni.
Tack så jättemycket.
Tack, tackar.
Är det bara jag eller är det inte ovanligt många då driftstörningar just nu? Alltså det känns som att varannan gång man ska gå in och göra ett ärende i sin bank eller göra någon slags överföring så är det någonting som skiter sig.
Jo, men så är det ju också att till exempel om vi tänker på Swish till exempel så har de utsatts nu för attacker 2 gånger på kort tid de senaste veckorna vilket också säkert gör att det upplevs som det. Och sen innebär ju inte alltid en driftstörning att det faktiskt ligger en cyberattack bakom det utan det kan ju faktiskt vara någonting har gått fel med systemet. Sånt händer också ganska ofta.
Nej, det är sant att det kan vara problem med systemen. Men det är också så att angreppen ökar. Och det finns flera skäl till det. Ett är ju det säkerhetspolitiska läget som har försämrats mycket under senaste tiden. Så det innebär att det finns främmande makter som lägger mycket mer krut på sina offensiva cyberförmågor och vill störa samhället.
Vi kommer ju grotta ner oss i riskerna och liksom syftena bakom de här angreppen. Men jag tänker just, nu nämnde du främmande makt, men när det kommer då
angrepp på till exempel Swish BankID, bankerna. Varför sker det just nu? Är det också kopplat till?
Ja, det skulle jag vilja säga att det i stor utsträckning är. Det är inte nödvändigtvis så att alla angreppen kommer ifrån en stat direkt. Men till exempel finns det i Ryssland grupper som är patriotiska. Finns som kanske tidigare var mer intresserade av kommersiella intressen, men efter Ukraina-invasionen har uttryckt sin starka lojalitet med den ryska staten, och sedan dess har ägnat ganska mycket krut åt att störa infrastrukturen i väst.
Och ni känner säkert samma sak, men när sånt här händer en själv, när man sitter där med telefonen och ska göra något ärende, så alltså man känner sig helt lamslagen när det inte fungerar. Och då slås i alla fall jag av hur beroende vi är av teknik i de här situationerna. Vad tänker du om det, Paulina?
Ja, men så är det ju. Så är det för de flesta. Och jag tror att det är, eller jag tycker att det är ett viktigt uppvaknande och en insikt som vi borde ha även när det inte sker en skarp attack och någonting faktiskt ligger nere. Hur beroende vi är av de här systemen. Och jag kan tycka att vi har blivit lite bättre på att prata om det. Liksom. Också i takt med att det sker fler attacker så blir vi mer varse om det här och börjar tänka mer långsiktigt. Så här. Hur kan vi planera för att vi inte är så här utsatta både på samhällsnivå men också på individnivå?
Kan du ge några exempel på där vi då är beroende?
Sverige, vi har ju varit väldigt duktiga på digitalisering. Vi vill använda smarta lösningar, tekniska lösningar, gör det enkelt att hantera sina bankärenden med hjälp av BankID och så vidare. Men baksidan och skuggsidan av det är ju att vi blir beroende av att tekniken fungerar. Och jag kan tycka också att till exempel ett system som BankID är fantastiskt, men det räcker ju med att man glömmer att föra över sitt BankID till sin nya mobiltelefon, och så måste man ta sig till ett bankkontor för att få nytt BankID. Under den där tiden så hinner man uppleva hur beroende man faktiskt är av den här lösningen. Och där tycker jag att det verkligen borde finnas tydligare stödjande infrastruktur och en plan B ifall till exempel då BankID slås ut. Och jag menar, de här främmande makterna som vi pratar om, som gör de här attackerna, de är inte dumma. De förstår ju också vad vi är beroende av i Sverige till exempel, om det är oss de riktar sig mot. Så att de ser de här sårbarheterna. Och att vi är beroende av en enda tjänst i så mycket är ju en sån sårbarhet.
Vad tänker du om det Paulina säger?
Ja, jag tycker att det stämmer helt och hållet det Paulina säger. De här angreppen som vi ser, det är ju förstås inte bra, men det finns faktiskt vissa fördelar med att vi blir utsatta för dem. Och det är att det verkar svårt för oss att inse sårbarheterna utan att de exemplifieras på det här sättet. Så om man tittar på hur sårbara vi egentligen är, så är vi mycket mer sårbara än vad de här angreppen antyder. Vi är otroligt beroende av vår digitala infrastruktur. Hela det globala finansiella systemet är fullständigt digitaliserat. Och om det systemet inte funkar, ja, men då blir det ju total kaos i världen. Det svenska elkraftnätet och alla länders elkraftnät är styrda utav styrsystem som är datoriserade och uppkopplade mot internet. De kan också stängas ner. Det kan leda till enormt stor skada om man blir utsatt för en riktigt, riktigt allvarlig cyberattack.
Så det är en ganska mild, relativt mild förvarning om vad som skulle kunna hända ifall det är större, viktigare, ännu viktigare system som slås ut.
Ja, jag tycker att vi upplever nu ganska bra. Det här är ganska bra övning för oss.
Får jag fråga då, för att jag kan bli lite förvirrad av de här begreppen. För ibland så är det driftstörning, ibland är det överbelastningsattack. Vad innebär de?
Ja, en driftstörning, det är ju att en tjänst inte funkar. Att den inte funkar kan bero på, som Paulina sa tidigare, något tekniskt fel. Det kan vara ekorrar som har bitit av en fiberkabel någonstans. Men det kan också vara beroende på ett cyberangrepp. Och cyberangrepp, det finns många olika typer. En typ som är den vanligaste typen för den här typen av driftstörningar, BankID och så, det är överbelastningsangrepp. Och då är det folk som sitter ofta i Ryssland, men kan vara från andra ställen också. Och så skickar de jättemycket datatrafik till specifika, alltså mot BankID till exempel då. Och de skickar så mycket trafik så att ingen annan kommer fram. Och då blir det en driftstörning.
Mm. Alltså man har, är det då att man har enheter som så här, försöker använda appen?
Ja, exempel, i princip då. Så man, det, som det typiskt går till så har man, man har vad som kallas för ett botnät. Så angriparna, de har hackat massor av datorer, tusentals datorer. Men sen riktar de alla de maskinerna mot BankID. Och när det är tusentals eller kanske 10 eller 100 000 maskiner som riktar all sin trafik mot BankID, då blir det svårt för BankID att svara på just din fråga också.
Och de här överbelastningsattackerna, det är alltså för att man vill störa, man vill skapa oreda.
Ja, överbelastningsattacker, de förvanskar ingen data, de stjäl ingenting. Det enda de gör är att de gör en tjänst otillgänglig under en viss period, och det brukar inte vara särskilt länge.
När vi ändå är inne på det, vad finns det fler sorters attacker och angrepp? Vad har
det
vi?
Näst vanligaste, det är då det som man kallar för ransomware-angrepp eller utpressningsattacker. Och då behöver angriparna, då riktar de in sig mot ett företag eller en organisation. Det kan vara Svenska kyrkan eller Kalix kommun eller Tito Every, IT-systemsleverantören. Och så lyckas de hacka sig in i deras system. Och när de kan kontrollera alla IT-systemen in i en organisation, då krypterar de alla filer på alla datorer. Och det betyder att när man kommer till jobbet på morgonen så funkar ingenting. Man försöker slå på sin dator och allt är krypterat. Man kan inte jobba. Och det är ju väldigt, väldigt allvarligt för många företag om ingen kan göra någonting. Så då får man ett meddelande ifrån angriparna och säger, ja, opsan, vi har visst krypterat alla dina filer, men vi skulle kunna dekryptera dem åt dig om du vill. Det kostar lite pengar, du får betala i bitcoin, och det använder man då, de här kryptovalutorna, därför att det är svårt att spåra vart pengarna går. Så det är den näst vanligaste formen av cyberangrepp.
Mm. Vad har vi mer?
Sen finns ju när stater agerar, för det där är ju kriminella som ägnar sig åt ransomware-angrepp. Men staterna, som är de som har de största förmågorna, de ägnar sig mycket åt spioneri. Och då ger de sig in i system utan att det märks ofta. Kina till exempel har varit väldigt intresserade av intellektuella egendomar, att stjäla teknisk kunskap ifrån länder i väst. Ryssland är kanske mer intresserade av politisk information och militär och så. Så att det kan vara, men det är en annan form av vanligt cyberangrepp. Och sen så finns det ytterligare när försvarsmakter angriper länder för att förstöra saker. Man kan vilja förstöra elkraftsystemet till exempel och stänga ner det, eller skapa annan typ av förstörelse. Man kan också vilja påverka, som Ryssland, de angrep ju det amerikanska valsystemet 2016 och försökte påverka vem som vann presidentvalet då. Så att det är väl en uppsättning av olika cyberangrepp som man kan drabbas av.
Och det är lite det här man menar med också, nu när vi pratar om upprustningen och att det är mer oroliga tider, att Sverige inte är i krig men vi heller inte i fred, så är det ju många av de här aspekterna som man tänker på. Det vill säga att det pågår informationskrigföring, det pågår olika typer av cyberattacker av främmande makter och så vidare. Så, ja.
Och som vi medborgare såklart inte har någon koll på. Vi
är ingen mycket av det som vi inte ens märker av kanske, eller kanske bara hör om på nyheterna.
Sveriges första cyberförsvarsförband startades för 20 år sedan. Detta nya fjärde förband blir en ny del av cyberförsvarsdivisionen och kommer att specifikt inrikta sig på det som kallas Sveriges digitala infrastruktur. Målet är att försöka stoppa omfattande cyberangrepp som sannolikt styrs av främmande makt snarare än de från mindre hackargrupper.
I och med då att de här attackerna blir fler, hur används AI?
Jag tror att den disruptiva effekten av AI återstår. Den kommer nog ganska snart, tror jag.
Vad innebär det?
Att de stora språkmodellerna, de är nu duktiga på programmering. Och programmering och hackning är inte så långt ifrån varandra. Men det som inte har hänt riktigt, det är att angriparna har börjat använda de här stora språkmodellerna för penetration, för att faktiskt utföra cyberangreppen.
Så de kan analysera kod, förstå var finns sårbarheten, och penetrationen, det vill lyckas ta sig in i systemen med hjälp av de här, genom att utnyttja sårbarheter.
Okay.
Så de digitala system som vi förlitar oss på nu, de är helt fulla med sårbarheter. Det är massor av små hål. Om man bara hittar de hålen, då kan man ta sig in. Och det gör angripare idag, men det är jobbigt och man måste vara väldigt kompetent, så att det är inte lätt att hitta dem. Och därför så finns det en slags balans mellan angrepp och försvar. Att angriparna måste anstränga sig ganska mycket för att kunna hitta sårbarheter, för att kunna ta sig in. Men de här större språkmodellerna, de är nu på gränsen till att de kan hitta de här sårbarheterna. Så jag är orolig över att vi kommer att se ganska snart en ökning av IT och cyberangrepp av just den anledningen.
Och vad är det för risker vi har att göra med då? Alltså om vi börjar på samhällsnivå?
Ja, det är då massor av saker som kan gå snett om våra IT-system används på fel sätt av någon illasinnad. Elkraftnätet styrs av IT-system. Man kan hacka de IT-systemen som styr elkraftnätet och så kan man stänga ner elkraftnätet. Om man stänger ner elkraftnätet, då stannar hela landet. Då slocknar förstås allt ljus. Det kommer inget vatten ur kranen, därför man behöver el för att hålla uppe trycket i vattensystemet. Det kommer inte gå att kommunicera, inga mobiltelefoner funkar, ingen annan internetkommunikation kommer att funka utan el. Transporter upphör också, förstås så kommer man inte kunna åka tåg eller elbilar, men flyg upphör också för att det behövs det för luftövervakning, behöver du el och så vidare för passersystem och biljettsystem och så vidare. Du kan också med bensinbilar bara kunna köra slut på tanken, men sen behöver du el på macken för att kunna tanka. Så alla transporter kommer upphöra och det betyder också att mattillgången kommer upphöra. I butiker så kommer alltid frys- och kyldiskar att förgås. Så efter bara några dagar så kommer det vara totalt kaos i samhället om man inte har el. Så det är ett exempel. Och sen det finansiella systemet, om det blir utslaget, om ingen längre vet vem som äger vilka tillgångar, det leder också till totalt kaos. Så att det finns, och sen har vi uppkopplade fordon, till exempel alla bilar nu har 100 olika datorer i sig och uppkopplade mot internet. De kan hackas och angripare kan ta över gaspådraget och stänga av bromsen.
Mm. Vi blir ju också mer elektrifierade, om man ska säga. Pacemakers är visserligen ingen nylig uppfinning, men det går att hackas in i folks pacemakers också och andra enheter som vi har inopererade i kroppen.
Ja, även utanför kroppen. Alltså jag har läst en del om så här, kylskåp, smarta diskmaskiner, tvättmaskiner, robotdammsugare som också...
Vi har ju ett labb i min forskningsgrupp där vi låter exjobbare hacka olika prylar som smarta dammsugare och webbkameror och bagageröntgenapparater har de hackat och kattmatare.
Kattmatare?
Ja, det finns uppkopplade kattmatare som har en liten kamera och en liten mikrofon och en högtalare så du kan prata med en katt, se din katt och höra din katt när du är borta. De kan man hacka. Alla de här som våra studenter gör sig på, ja, hälften av dem ungefär hittar sårbarheter som då innebär att man kan ta över de här enheterna.
Okej, kan vi ge några exempel på vad det skulle vara då?
Ja, till exempel en av våra exjobbare, hon testade ett garagekontrollsystem som kan köra garagedörren upp och ner, hade en kamera. Hon kunde ta över den så kunde hon öppna och stänga garagedörren. Smarta lås generellt sett kan man öppna och stänga med cyberattacker. Vi tog över en smart dammsugare som hade en kamera och en mikrofon som man kör omkring i folks hem och titta och lyssna på vad de gjorde. Så det finns massor, en bagageröntgenapparat som jag nämnde då, hade vi en student som hackade. Så då skulle i princip då på en flygplats en person kunna sitta i loungen och koppla upp sig mot intranätet och sen så visa bilder på väskorna som kördes genom apparaten, fejkade bilder när kompisen gick igenom en väska full med vapen.
Herregud. Ja, men det blir ju att gå in för att skaffa en kvast och börja tvätta för hand. Badkaret, kanske. Precis, för när vi kommer då till individnivå, vad tänker ni då är riskerna?
På individnivå så handlar det framförallt att komma åt känslig data och att på olika sätt då pressa oss på pengar är ju det vanligaste skulle jag säga. Och det som säkert drabbar oss hårdast också, men det finns ju också en psykologisk utsatthet i det. Det är inte bara det monetära utan det är ju skammen och det integritetskränkande i det här. Mm.
Ja men precis, jag tänker bara på hur mycket folk matar in i sin ChatGPT eller motsvarande om sig själv, information, ja. Alltså man kanske söker relationsråd eller... Ja.
Ja, jag tycker att det finns en stor diskrepans mellan hur sårbara vi är i bemärkelsen av hur mycket vi litar på IT-systemen. Jag i alla fall, jag överlämnar ju all information om mitt liv till mina IT-system.
Trots att du har det jobb du har, ja, den, bedriver den forskning.
Pratar om allt möjligt med ChatGPT och jag har allting är digitaliserat, jag använder inte papper annat än för några få lösenord. Men det är väldigt ovanligt att folk, jag vet ingen som har blivit utsatt för någonting från data man har lämnat till ChatGPT eller till Google med alla sina Google-sökningar. Det är läskigt för man har ju den sårbarheten och de där bolagen, de har ju datan. Men så vitt jag vet så har det inte missbrukats ännu.
Det är hösten 2018 och en man bryter sig in i ett datasystem hos ett psykoterapicenter i Finland. Där finns fler än 33 000 människors journaler som inkluderar deras innersta tankar och diagnoser, tillsammans med deras namn, personnummer och adresser. Hela databasen kopieras och hackaren går därefter under jorden. Det är än idag oklart om terapibolaget visste att de blivit hackade eller inte, men inga åtgärder gjordes vid tillfället. Det är först 2 år senare, år 2022, som attacken offentliggörs och patienterna får veta att deras psykologmottagning utsatts för en cyberattack. Anledningen till att det kommuniceras ut är att det har börjat komma in utpressningsmail. Inte bara riktat mot företaget, utan också direkt till de personer vars namn återfinns i datasystemet.
Betala, eller så publicerar vi din journal offentligt.
Många betalar, medan andra får sina liv, namn och hemadresser upplagda på Darknet. Alltså den del av internet som är helt anonym och ofta förknippad med kriminalitet. Den anonyma gärningsmannen fortsätter publicera patienternas uppgifter och kräver en lösensumma på 40 bitcoin, motsvarande runt 450 000 euro, för att inte lägga ut fler journaler. Det dröjer flera år innan polisen hittar den skyldige. En finsk 25-åring som 2023 grips i en lägenhet utanför Paris. Han döms till 6 års fängelse i Finlands största digitala brottsmål, som får stor spridning världen över. Men för de som har fått se sina liv och innersta tankar offentliggöras är skadan redan skedd. Hur mår Sveriges digitala beredskap?
Ja, nej, det finns mycket att önska när det gäller Sveriges digitala beredskap. Vi har jättemycket sårbarheter i våra system. Och en del av dem är väldigt svåra att göra någonting åt. Att programmerare begår misstag som blir buggar som sen kan hittas. Det är svårt för en organisation som Svenska kyrkan att göra något åt när de använder ett IT-system. De kan ju inte hitta de där buggarna. Men det finns många sårbarheter som inte hade behövt vara där som är lättare att åtgärda. Man kan ha dåliga lösenord till exempel. Det kan man ju åtgärda. Eller man kanske inte uppdaterar sina IT-system som man borde. De sakerna, de enkla sakerna, det brukar man kalla för cyberhygien. Det har visat sig vara väldigt svårt att upprätta cyberhygien också. Och det är lite svårare att begripa varför vi har sådana problem med att fixa de sakerna som vi kan fixa. Men det verkar vara svårt för organisationer att prioritera det helt enkelt.
Vi återkommer ju till det, att det här är väldigt vanligt. Varför pratas det inte om det mer öppet?
Det finns en skam kopplat till det såklart. Numera så finns det ju via EU tydliga direktiv om att man måste rapportera in när man utsätts för olika typer av attacker och så vidare. Och det sker inte alls i den omfattning som det borde ske. Och det är helt enkelt därför att, särskilt om det händer på grund av att man har vissa sårbarheter, man inte har skött sin cyberhygien och så vidare, så skäms man över det. Och man vill inte prata om det öppet. Men där tycker jag mig se en liten förändring ändå i att det är, till exempel när Coop utsattes för en stor attack för några år sedan, de har varit väldigt duktiga på att prata om det här och vad som hände. Och flera av de som drabbades i den här Tietoevry-attacken också, många kommuner, offentliga organisationer eller myndigheter som drabbades har pratat om det också. Så kanske att jag ser en liten ljusning där, att vi, jag undrar om det är en svensk grej också, att vi kanske också skäms lite mer när det väl går fel, för vi tror att vi har att vi sköter vår hygien och att systemen håller.
Att vi ligger så långt fram.
Ja, jag vet inte. Men det är bara en killgissning.
Jag tror att det är ett ganska globalt fenomen. Många organisationer ser inte, om de blir utsatta för cyberangrepp, de ser inte att det finns någon nytta med att offentliggöra det eller att älta det. De är oroliga över att det ska påverka deras affär. De kan också vara oroliga över konsekvenser som viten om de inte har skött sig ordentligt med sin cyberhygien, som Paulina nämnde här.
Mm. Och anledningen till att myndigheter inte pratar om det, där kanske det finns lite andra skäl. Man kanske inte vill förlora tillit? Nej. Eller?
Ja, men en del myndigheter berättar ju om det. Jag är inte säker på att det är så många myndigheter som utsätts för cyberangrepp som sen mörkar det. Det är inte min känsla.
Jag tänker på det. Du var inne på de här väldigt dystopiska scenarierna när vi pratade om risker. Alltså att en attack på elnätet skulle ju kunna få katastrofala konsekvenser för samhället. Alltså, varför investerar vi inte mer pengar i det med tanke på vad det kan orsaka?
Det där har många funderat ganska mycket över. Hur kommer det sig? Det framstår som ett slags marknadsmisslyckande. Att för många organisationer så är det ju, borde det vara självbevarelsedrift att investera tillräckligt mycket så att de inte blir drabbade. Men det kanske är lite grann som under 50-talet med bilbranschen, när de byggde väldigt osäkra bilar och folk gick och köpte dem, och så när de var med om olyckor så dog de som flugor därför att det fanns inga säkerhetsbälten och de hade ingen tänk kring säkerhet. Varför gjorde folk det? Varför fick man köpa en bil som var livsfarlig? Det var ett marknadsmisslyckande. Folk betedde sig inte rationellt, verkar så. Och då löste man ju det med lagstiftning. Att det finns ju mycket lagrar nu kring trafiksäkerhet och kring hur bilar måste byggas. Och det är det som händer i cybersäkerhetsvärlden också nu. Att nu kommer, framförallt ifrån EU, så kommer det en hel kaskad av regleringar som kommer att träffas, har börjat, men kommer att fortsätta att träffa Sverige i allt större utsträckning. Så att vi kommer att få väldigt mycket lagstiftning kring cybersäkerhet.
Och ganska höga böter ifall man inte följer dem också.
Väldigt, väldigt höga böter kan man få.
Och apropå BankID då, som vi pratade om tidigare, så har vi varit i kontakt med dem inför det här programmet. Och de berättade för oss att deras säkerhetskostnader kommer att vara ungefär 500 miljoner under 2025. Och då innefattar det även annan typ av säkerhet. Men oavsett så är ju det jättemycket pengar. Så hur ska man som företag, myndighet eller privatperson för den delen, alltså kunna skydda sig när det kostar så mycket?
Ja, nej, det går inte.
Det går inte. Nej, okej.
Kalix kommun är ett bra exempel. Ja, Kalix kommun blev ju hackade, utsatta för just ett ransomware-angrepp för några år sedan. Det fanns ju inget de kunde göra egentligen. Men Kalix kommun, de behöver ju kompetent cybersäkerhetspersonal för att kunna skydda sina system. Det är jättesvårt att rekrytera cybersäkerhetsfolk till Kalix kommun. Kommunal verksamhet är inte den allra mest spännande. Kalix är inte den enklaste orten att flytta till. Och de kan inte erbjuda särskilt höga löner. Och det är stor brist på cybersäkerhetsfolk. Så det går inte.
Hur ska vi keep up med hackarna?
Vi måste anstränga oss mer. Det är det huvudsakliga budskapet jag kan leverera. Vi måste göra mer. Annars så kommer vi att förbli sårbara och förmodligen bli än mer sårbara än vad vi är idag.
Mycket hittills har handlat om att komma ikapp hackarna och deras nya metoder och hur de använder AI och så vidare. Men i den mån man kan så behöver man sträva högre. Försöka ligga steget före, hur svårt det än är. Så jag håller med dig helt och hållet.
Ja, det är ju väldigt olyckligt. Det känns ju så synd att man ska behöva lägga en massa pengar på någonting som inte är produktivt. Det är som en stor försäkringskostnad. Det är ingenting som leder till välstånd eller så. Eller som försvarskostnader. Det leder heller inte till välstånd, utan det är ju bara för att förhindra olyckor. Och det är väldigt olyckligt att man måste lägga mycket krut på att förhindra olyckor. Men om nu världen ser ut som den gör, så måste man det. Annars så lever man väldigt riskabelt.
Hur kommer det sluta då om vi inte hänger med?
Ja, då blir det kanske ett av de där katastrofscenarierna vi talade om tidigare.
Ja. Och du kommer köpa en kvast.
Mm. Och det rekommenderar jag alla andra att göra. Ja.
jag gillar ju att lyfta frågor till någonting större, till en högre nivå. Såklart handlar det ju också om att i grund och botten värna om demokrati. Att inte försöka driva samhället i en riktning där, ja, med kapprustning, och där vi skapar en miljö där man vill utföra cyberattacker på det här sättet. Liksom. Så att värna om demokratin är en så här grundplattform att stå på. Mm.
Så får jag tacka er. Tack för att ni kom hit, Pontus Jonsson, professor i cybersäkerhet vid KTH, och Paulina Modlitba, techstrateg och AI-expert.
Tack.
Tack så mycket.
Men också tack till dig som har lyssnat, såklart. Följ gärna oss, om du inte redan gör det, i din poddapp, så missar du inte kommande avsnitt. Du kan också skicka ett mejl till fabriken@ur.se om du har något på hjärtat. Vi som har gjort programmet är producent Amalia Eklund, research Jennifer Sjöblom. Teknik och mix sköttes av Kalle Nilsson, och Ninni Westin klippte det här avsnittet. Och jag heter som vanligt Emily Roslund. Adjö!
Det här är ett program från UR.
Det låter ju nästan som en Bond-historia, och det här är ju också någon slags agenthistoria i högsta grad.
Estländaren Evald Hallisk hamnade mitt i Europas farliga underrättelsekrig.
De trålade liksom efter agenter, fångade upp folk och utbildade dem här i Sverige.
Det här var ju en mycket hemlig verksamhet som hade kvarter på Östermalm i Stockholm. De finns ju egentligen inte.
Bildningsbyrån hittar du på UR Play.
Jag tänkte, vad fan är det här någonstans?
Vid ett tillfälle så hittades en larmottagare i en kastrull.
De larmade och larmade, men ingen kom och hjälpte. Utan personalen lämnade dem i sin egen avföring.
Jag var i chock.
Det handlar om ett kommunalt serviceboende i Göteborg för personer med förvärvad hjärnskada.
Sen kan jag bara beklaga, för det är inte så här vi vill att en verksamhet ska fungera.
Kaliber i appen SR Play.
Och jag kan lägga till att nu kan man bara lyssna på Kaliber i appen, för under måndagen här så börjar vi sända en ny serie som heter Skuldsamhället. Närmast i P1-natten nyheter, klockan är 2.
USA har dirigerat om 20 000 robotar till amerikanska styrkor i Mellanöstern. Robotar som först lovades till Ukraina. I en intervju med ABC News bekräftar Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppgifterna och säger att det är ett hårt slag mot landet eftersom det räknat med robotarna. Det var Biden-administrationen som lovade Ukraina robotarna, ett avtal som sen nuvarande president Donald Trump tog över. Som vi tidigare rapporterat är sommarvärmen på väg in över Sverige i veckan, och många kommer säkert passa på att sola. Men att vara i solen i syfte att bli brun bör vi inte ägna oss åt överhuvudtaget. Det menar hudcancerforskaren Hildur Helgadottir på Karolinska institutet.
Sola betyder att man verkligen vill vara ute för att bli brun, och det tycker vi inte längre man ska göra.
Och jo, säger Hildur Helgadotter, det är nyttigt att vara utomhus och röra på sig. Och vi behöver få en del solsken på huden för att kunna skapa D-vitamin.
För att maxa D-vitamindepåerna så krävs det en väldigt kort stund utomhus. Det beror lite på hur stark solen är och vad man har för hudtyp och så. Men det kan räcka med en kvart, 20 minuter med att man exponerar bara en liten del av kroppen för att verkligen maxa de depåerna. Och då får man inte mera ut av det. Utan mycket av det som är välbefinnande med att vara utomhus handlar just om det, att det är skönt att vara utomhus, vi är sociala, vi mår bra, vi rör på oss. Inte just det att vi får med ännu mera solning, att vi exponerar mera av kroppen.
Reporter Björn Gunnér, Vetenskapsradion. Det blev Portugal som till sist stod som vinnare av fotbollsturneringen Nations League. Efter 90 spelade minuter av förlängning stod det 2-2 mellan Portugal och Spanien, och matchen fick avgöras på straffar där Portugal vann med 5-3. Ekot, Veronica Mitrevska.
P1, Sveriges Radio.
Så ska vi sända ett nytt avsnitt av vår podd som håller ett särskilt öga på kultur- och samhällsdebatten i Norge, Sverige och Danmark.
Ännu en ny vecka. Åsa Linderborg heter jag, och jag har med mig Hilde Sandvik idag från Lillehammer och Hassan Preisler i Köpenhamn. Vi ska prata om kärnvapen i Norden. Om Pride och lite annat. Vi får se om vi är överens eller om vi brakar ihop.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
La oss starte programmet med et smell. Skal Norden skaffe seg atomvåpen? For stadig flere snakker høyt om at det må til. Sist ute dansk tidligere sosialdemokratisk utenriksminister Jeppe Kofod. Han mener nå at det bydende nødvendighet at Norden etablerer en forsvarsunion med en atomvåpenkapasitet. En nok så radikal holdning i en nordisk sammenheng. Hvis vi skal være ærlig, så har Finland og Sverige hjulpet til med dette, Åsa, for hva er det Sverige holder på med?
Ja, altså Sverige har jo en, som ni vet, en lång, lång tradition av att arbeta for at Norden skal være en kjernvapenfri zon. Det her var jo Olof Palmes anthem. Sverige spelade en stor betydelse för att Nordiska rådet då 1993 faktiskt fattade det här beslutet att det ska vara en kärnvapenfri zon. Sen när Sverige nu undertecknade NATO-avtalet så ville man inte ha den här klausulen som Norge och Danmark har, nämligen att man säger att vi vill inte ha kärnvapen på vår mark, utan då har regeringen sagt att det där kommer ändå inte vara aktuellt. Mm. Och nu är det ju aktuellt, för nu är det ju fler och fler politiker som tycker att vi ska skaffa kärnvapen i Norden. Så vissa Sverige svikit oss och även Finland har ju samma idé här om att inte underteckna kärnvapenfri stat. Ja.
Vad säger vi det om det, Danmark?
Jo, ja, det är ju riktigt. Alltså både, vad heter det, ja, Sverige och Finland har liksom ja, stillet sig ett helt nytt sted i förhåll till atomvåpen. Og sådan er det jo også i Danmark. Altså, vi har jo lavet en samarbejdsaftale med USA, som har krævet en lov, ikke? En lovændring, ikke? Og, fordi det er sådan en uopsigelig 10-års-aftale mellem Danmark og USA, som blandt andet involverer adgang til at kunne udstationere amerikanske tropper på dansk jord. Ikke? Mm. Men i forbindelse med den aftale, så er Danmark jo også ændret sine formuleringer i forhold til atomvåben. Og nu hedder det ikke længere, at der ikke må placeres atomvåben i Danmark. Det hedder derimod, at det skal være i overensstemmelse med gældende dansk lov. Ikke? Og det åbner jo op for muligheden for at placere danske eller amerikanske atomvåben på dansk jord. Det er interessant, ikke? Men men mere interessant synes jeg det er det her med at man nu ikke udelukker hverken at den franske atomparaply skal kunne dække Danmark, Norden måske også. Men også at man ligesom kunne have egne atomvåben på sigt, ikke? Og i forbindelse med det så kommer jeg til at tænke på at Sverige har jo haft et atomvåbenprogram i 60- og 70-tallet, ikke? Som kun blev lukket ned på grund af amerikansk pres, fordi amerikanerne faktisk ikke ønskede, at svenskerne skulle have egne atomvåben. Ikke?
Ja, altså Sverige påbörjade ju et atomvapenprogram redan 1948, om jeg minns rätt.
Ja.
Og sen så hade vi påbörjade där utan att det fanns några beslut om att Sverige skulle fatta kärnvapen. Sen var det en väldigt stor debatt i Sverige där kärnvapen kritikerna till sist vann. Socialdemokratiska partiet var ju extremt splittrat i det där.
Yeah.
Och, men det här kärnvapenprogrammet fortsatte ändå fram till 1972. Det har du helt rätt i, Hassan.
Yeah,
sen har man ju lagt det på is. Men nu finns det alltså idéer om att dra igång det här igen i Norden. Och min tanke är här bara att om det verkligen var så att vi visste att kärnvapen avskräckte, så okej, okay, då kan man bygga en bomb. Men säg det till de som har erfarenheter av atombomben i Hiroshima eller Nagasaki. De vet att kärnvapen inte bara är avskräckande utan de också kan användas.
Vad är det slags roll Norden har spilt? Selvfølgelig kommer detta på dagsorden nå, för hvis USA drar sig ut och vi inte har de allierte att stole på, så är vi under en slags brittisk-fransk paraply där, kan du si. Det är väl 9 land i världen eller något sånt som har atomvapen. Och så är frågan gör detta oss tryggare. Vi har haft i Norden en ganska så stark fredsmeglingstradition.
Mm.
Det är ju på en måte, på många vis det Norden har stått för och haft ganska så stor succé med. Och så kan man självklart ironisera över det och det är ganska mycket att säga si om det, men det har allerede haft konsekvenser i världen. Och så tänkte jag på det. Alltså vet dere noe av det första Doge och teamet til Musk gjorde då de flyttade in i det vita huset, vet dere det? Husker dere det?
Nej.
Noe av de aller første de gjorde var å stenge ned Peace Institute i Washington.
Ja, just.
Med makt. De gikk inn med våpen, rett og slett, og med full styrke. Der slettet de alt arbeid fra 40 år, og de overtok en bygning som instituttet faktisk eide selv. Da retten senere ikke ga de mulighet til dette, og instituttet kunne komme inn igjen i huset de selv eide, så var det altså fullt av rotter og søppel og marihuana og jeg vet ikke hva i gangene der. Men altså 40 år med fredsforskning bare vekke. Rune Lykkeberg, sjefredaktør i Informasjon, han kom her om dagen i Stavanger faktisk med denne ideen om at ok, hva om at en tenker helt stikk motsatt? Og tenker at Norden nå skal tiltrekke seg de fredsforskerne som har vært ute i verden, som i øyeblikket nesten ikke har noen plass igjen. Norge er et av de få landene i verden som nå faktisk har et fredsinstitutt. I Sverige hadde en, det finnes ikke lenger.
Nei, Sverige har skuret ned enormt på det der.
Mm. Jeg tror ikke dette vil etablere en slags avskrekning for Russland, selvfølgelig, på ingen måte. Men jeg tror at vi er nødt til å et sted begynne å tenke litt annerledes.
Jag tror du har helt rätt till det och även om det inte skulle avskräcka Ryssland så kanske det ändå är det mest strategiska faktiskt att inte delta i den här upprustningsrallyt som är, fast nu är vi i NATO-länder så nu måste vi ju, men vi måste ändå fortfarande kunna hålla idén om en kärnvapenfri zon i huvudet.
Ja. Yeah. Ja, personligt är jag inte enig.
Och jag har kärnvapen.
Alltså jag har